Artikel 3, reportage. En experimentverkstad för framtiden. Så beskriver arkitekturhistorikern Martin Rörby stadsdelen Klara i centrala Stockholm. För 2 år sedan kom han med boken Nya Klara, Sveriges modernaste stadsdel. Och i några avsnitt här framöver så ska vi få följa med Martin runt om i Klara på en guidad tur. Och vi börjar på ett blåsigt Brunkebergstorg.
Jag har tagit mig till Brunkebergstorg och har den mäktiga riksbanksbyggnaden framför mig. Jag står i någon form av liksom park av torget här. Det är några centimeter snö, det har kommit nyligen. Ganska mycket snö över Stockholmsområdet. Vi ska inte prata väder idag utan vi ska prata arkitektur. Och med mig har jag Martin Rörby. God dag.
Och välkomna till Brunkebergstorg.
Ja, tack så mycket. För de som inte vet, vem är du?
Jag är arkitekturhistoriker och har hållit på med framförallt kan man säga 1900-talets arkitektur och inte minst just i den centrala Stockholms förändring från egentligen sekelskiftet 1900 och fram till det helt samtida. Och det är väl också skälet till att jag har kommit och skriva den här boken Nya Klara, Sveriges modernaste stadsdel. Grunden för det egentligen var att jag under ganska lång tid intresserade mig för Hötorg Cities och Sergels Torgs tillkomst och hade möjlighet att också intervjua ganska ingående den arkitekt som man kan säga var pappa till hela det området. En arkitekt som heter David Heldén, han var född 1905 redan. Men jag intervjuade honom då i slutet på 80-talet och det blev så småningom en stor bok om honom som också var min doktorsavhandling. Så att där ligger kan man säga den riktiga grunden för varför jag sen har fortsatt att intressera mig för det här området.
Just det, och du har också varit med i det omdebatterade skönhetsrådet var i Stockholms stad.
Ja, jag har varit sekreterare i skönhetsrådet under 10 års tid från 2004 till 2014. Och det är ju ett råd som arbetar på uppdrag av Stockholms fullmäktige. Så att det är ett remissorgan som har en rådgivande funktion, ingenting annat. Men många trodde ju att vi helst ville ha Stockholms kultur som på 1700-talet, att vi bara ägnar oss innerstadsfrågor. Och inget kunde vara mer fel, därför att det var ju framförallt ytterstadsfrågor vi ägnar oss åt och rådet fortfarande ägnar sig åt. Och det handlar väldigt mycket också om det framtida Stockholm. Hur lägger vi till saker? Hur förändrar vi på ett sätt som gör att Stockholm blir ännu bättre? Inte att vi ska liksom på något sätt backa bakåt. Och en annan fördom som fanns om rådet var ju också att det var bara en massa gamla gubbar som satt där i våra enfällbenstorn. Och när jag kom till skönhetsrådet då var det faktiskt fler kvinnor än män i rådet, vilket var ganska skönt att kunna slänga i huvudet på dem som inte hade läst på när de skulle tala om vad skönhetsrådet var för någonting.
Mm. Ja. Och som sagt, din bok då, Nya Klara, Sveriges modernaste stadsdelen, kom 2022. På Maxström tror jag det var.
Det stämmer bra.
En ganska stor pjäs med mycket, mycket bilder och mycket arkitekthistoria. Jag tänkte så här, alltså Klara, det är ju... Ska vi börja med att definiera, vad ligger Klara förutom här då på Brunkebergstorg?
Ja, det är inte alldeles enkelt därför att det finns ju, om man ska vara riktigt formell så är ju Klara den gamla församlingen. Och då kan man säga att då stoppar det i stort sett här i Brunkebergstorg och fortsatte inte ner då öster om det, ner till Kungsträdgården. Men den så att säga Klara i den moderna meningen är väl egentligen mer det som samtidigt egentligen kan man säga är city. Så att låt oss säga då att det är Kungsgatan i norr, du har Klara sjö i väster, du har Strömmen i söder med Gustav Adolfs torg och sen har jag i alla fall i den här boken dragit gränsen kan man säga egentligen ut med Kungsträdgårdens västra sida och sen upp förbi och stannat då kan man säga väster om Norrmalmstorg. Det där kan man diskutera för det har som sagt att göra med församlingsdelningar och liksom hur det har sett ut över tid. Men det är ändå det som är det som behandlas i boken egentligen.
Och 1945 är ett viktigt årtal här. Då tog man beslut om den så kallade Norrmalmsregleringen som har liksom präglat hela utvecklingen av Klara. Det är ju en stor del här, men kan vi liksom sammanfatta, vad var det som hände då?
Ja, då hade man efter väldigt lång tids diskuterande kommit fram till ändå en huvudlösning för hur man skulle gå vidare. Man kan väl säga för att backa bandet att egentligen har ju den här stadsdelen alltid varit väldigt föränderlig. 1600-talet så ville man då la man ut de nya gatorna då med framförallt Drottninggatan som liksom den nya bandet i den här stadsdelen och man skulle ersätta gammalt kåkbebyggelse med stenbebyggelse. 1800-talet, tidiga 1800-talet, då var det Brunkebergstorg som skapades genom dem på den plats där man då schaktade ner det sista Brunkebergsåsens, eller Brunkeberget egentligen. Och där kan man säga egentligen den moderna city startar med då den förändring som sker här. Då blir det så att säga ett modernt europeiskt torg. Och det hade vi inte haft tidigare i Stockholm överhuvudtaget. Vi hade Stortorg, men det var något annat. Och sen är det ju järnvägen, 1871 centralstation, som byggs på utfylld mark nere i Klara sjö och som ju sätter igång så att den riktiga bosten. Och ända sen dess hade man då diskuterat hur man skulle göra med området kring eller nedanför Kungsgatan och ner till Strömmen egentligen. För det var ett väldigt råddigt gammalt område, mycket bebyggelse som var från ja, en del 16 men framförallt 1700-1800-tal, väldigt ombyggt länge. Men man hade liksom tyckt att det här var inte den moderna staden skulle inte vara sån med närheten till den här nya järnvägen och alltihopa. Så att från tidigt 1900-tal så fanns det liksom skarpa diskussioner och man hade då en tanke om man skulle liksom göra rent hus med alltihopa och bygga ett jättestort sexkantigt kvarter där Sergels torg ligger idag. Man skulle ha ett hus som man, stan skulle äga och man skulle tjäna jättemycket pengar på det, så att det fick kvarteret fick namnet Guldklimpen. Och det här lades till och med, det här fattades beslut om i fullmäktige, så det lades till och med in på de officiella kartorna som en sån här fantombild på det här kommande kvarteret som då aldrig blev byggt. Men sen hakar det upp sig. Första världskriget kom, satte stopp för väldigt mycket. Och sen fortsatte man diskutera under hela 30-talet. Och den stora diskussionen då, det var skulle Sveavägen som man då hade börjat bygga norrifrån, skulle den få gå stanna vid mötet mellan Hamngatan och Klarabergsgatan, eller skulle den dras hela vägen ner till Gustav Adolfs torg? Det var en gammal tanke som hade funnits på 1700-talet att man skulle ha en stor kunglig paradgata som där slottet här, kungliga slottet, skulle möta Haga helt enkelt. Och det där blir en jättediskussion fram och tillbaka, men 1945 då händer det som du relaterar till här, nämligen då fattas det beslut i fullmäktige och man fattar beslut på grundval av två parallella förslag från två av stadens egna förvaltningar. Detta är unikt därför att som regel när en sån här stadsbyggnadsfråga kommer upp till fullmäktige, då är det redan klart vad det är som ska beslutas. Men i det här fallet så var det alltså så att stadsplanekontor som det hette då, föregångaren till dagens stadsbyggnadskontor, de hade då en idé och drivet av deras chef Albert Liljenberg att man skulle dra Sveavägen ända ner till Gustav Adolfs torg, men man skulle landa då i det östra hörnet, så det blir ingen särskilt snygg lösning. Och det andra var då gatukontorets förslag att man skulle låta Sveavägen stoppa då i det här mötet mellan Hamngatan och Klarabergsgatan och där skapa en ny platsbildning. Och det var alltså fullmäktigt till slut en sommarnatt 1945 som avgjorde, och detta är unikt. Och då blev det då gatukontorets förslag som vann. Och det blev sen grunden för fortsättningen. Vilket också innebär att Liljenberg som var chef för stadsplanekontoret, han avgick. För det gick inte liksom att vara kvar och då fortsätta driva ett arbete som inte var det han ville. Och då plockade man in Sven Markelius istället som stadsplanedirektör. Och han plockade in den här David Heldén som jag då har skrivit om. Som kan man säga ansvarig för att då ta fram en plan för hur det här skulle göras. Och då var det ju dels Hötorgs City som liksom skissades med fem Hötorgshusen och även det blivande Sergels torg. Men även hela området neråt här var det ju olika skisser på, vilket inte fullföljdes i lika hög grad så som det var skissat då 45. Men, eller 46, för den här uppföljande planen då med liksom där man visade hur det skulle kunna se ut, den kommer 46. Men det är starten på hela Norrmalmsregleringen.
Just det, otroligt omdebatterat och vi ska inte dra för- och motargument.
Nej, då förlorar vi oss totalt.
Ja, det har vi att göra. Men om vi tar platsen som vi står på nu då, Brunkebergs torg. Framför oss här så har vi Riksbankens bastanta byggnad och till vänster om oss så ser vi stålklädda kulturhuset Stadsteatern med sceningången i botten. Men om vi tar Riksbankshuset här först då, hur skulle du beskriva det? Hur det ser ut?
Ja, men det är en ganska kubisk byggnad kan man säga och klädd med en väldigt, väldigt kraftfulla stora stenar i svart som gör att det ser väldigt tungt ut och väldigt, kan man säga, avskräckande ut. Och det är lite grann meningen, det är Peter Schelsing som har ritat det här, hans sista verk egentligen. Och idén var ju att det här skulle symbolisera då Riksbankens integritet. Och många av er kanske minns att det förr i tiden stod hinc robur et securitas på våra sedlar. Här av styrkan och säkerheten. Och det var det här huset skulle symbolisera. Här fanns ju från början också den här guldreserven som vi hade för Riksbanken.
Oj.
Så att det här var ju meningen att det skulle se väldigt, väldigt så att säga, barskt ut egentligen.
Och, det ser ju lite mörkt ut måste jag säga.
Ja, men det gör ju onekligen det. Sen är det lite fascinerande därför att det har sedan ett tak som vi står för nära nu för att se det, men som ser ut som nästan ett veckat dragspel i koppar. Det fortsätter sedan inåt gården. Finns en gård i det här. Det är gårdsutrymme. Ja. Och där är det då istället den här veckade kopparplåten och glas. Så att inåt så har huset en helt annan karaktär än det har utåt. Väldigt spännande så. Ja. Men sen var ju det här tänkt då att stå emot en prunkande park. Därför när man hade en del i det här med den nya city var ju då att man faktiskt byggde Sergels torg. Som var ett torg som inte hade funnits. Vi hade Hötorg tidigare, vi hade Brunkebergs torg och vi hade Gustav Adolfs torg. Men då när man hade byggt Sergels torg så tyckte man att Brunkebergs torg blev ju lite grann en grej för mycket. Ett torg för mycket. Så att idén, och som också var det som Celsing hade att förhålla sig till när han ritade den här barska, svarta, stränga kåken. Det var ju att det här skulle vara en prunkande park. Och det var, gjordes också så. Det blev ju en prunkande park med japanska körsbärsträd och fontäner och alltihopa det här. Så att det var ju lite grann det den här byggnaden skulle ses emot. Idag har man ju som ett resultat av den här senaste så att säga, omgörningen i city har man då velat återföra det här till ett torg. Vilket gör att det, visst, det finns grönska här och fontäner finns också. Mm. Men det är inte alls en park längre. Nej. Och då blir ju klart att det blir lite hårdare. Sen övriga byggnader här omkring är ju många av dem då byggda på 70-talet. Och de är ju då lite samma andas barn men det är plåtfasader istället. Ja. Och de är ju nog i och för sig per definition inte några dåliga kåkar för att vara gjorda vid den tiden. Det finns lite ambition i dem. Men det är såklart att sammantaget så blir det lite enahanda. Och nu har man gjort vissa saker här. Ett av husen längst ner är faktiskt ersatt med en ny fasad i ljus sten som lite grann flörtar faktiskt med Riksbankens stenfasad. Det här huset som gallerian vetter.
Just det, det är en av ingångarna till gallerian.
Ja, här. Precis. Ja. Som ju var ett stort bankhus. Det är nu omgjort till två olika hotell. Så att det finns ju liv och rörelse i det. Och det finns hotellbarer och restauranger och allting i det. Och sen är det påbyggt ganska fint. Vilket gör att det har blivit mindre enahanda egentligen på det viset.
Just det. Och det är också lite så här takterrassbarer här uppe. Som du skriver om lite grann i din bok också. Att det är liksom ett... Att det finns en levande värld uppe på hustaken också.
Ja men absolut. Och det har varit en av de sakerna som verkligen har varit det stora tillskottet i den här förändringen som har skett de senaste 10-15 åren. Och det är att man har liksom sett taken som en potential och att öppna dem också publikt. Vi hade ju några tidiga exempel i Stockholm för ungefär 100 år sedan. Dels ett hus nere vid Norrmalmstorg där man hade en takterrass. Det huset revs redan på 30-talet. Och dels på Söder fanns det ett hus, och det finns kvar, där man hade en takterrass. Och småningom byggde ju också KF en takterrass ovanpå sitt KF-hus i Slussen. Men här, och det fanns också en terrass bevars på NK-huset där man kunde fika och äta och sådär. Men det här är ju liksom något helt annat, för att man utnyttjar nu de här stora platta taken till att göra stora möjligheter till takterrasser. Och här finns ju då det som heter tak som är både bar och restauranger och annat. Men det finns också ett antal andra sådana här ställen som man kan gå till, dels publika. Men också sådana som är mer semipublika, det vill säga att de som jobbar i husen kan utnyttja dem. Och det här öppnar ju egentligen en helt ny värld, därför att man kommer upp på de här taken och ser de här sakerna. Det är ju sånt som vi arkitekturhistoriker kunnat göra tidigare när vi har klättrat upp och fått liksom specialvisning och sådär. Men nu kan var och en gå upp och ta en öl, sitta och njuta och uppleva den här utsikten. Och det är ju lite fascinerande för att det är ju, man kommer upp också så blir det väldigt tydligt också att Stockholm är en vattenstad. När vi står här nere så känner vi inte mycket av det, man ska vara helt ärlig, även om det är väldigt nära ner till strömmen och det är inte så långt till vattnet, det åt det hållet, men vi upplever det inte. Men när du kommer upp, då ser du allt vattnet.
Säger Martin Rörby, arkitekthistoriker här vid Brunkebergs torg. Nästa gång som vi hörs, Martin, då tänkte jag att vi skulle promenera ner till Sergels torg.
Det gör vi.